Hoppas ni är redo för lite undervisning. Vi har påbörjat en gudstjänstserie som heter Guds rike. Och vi började förra veckan med att prata om vad är Guds rike egentligen och att det är ett mysterium. För Jesus säger att det här riket är ju både någonting som kommer, någonting som redan är här, någonting som är nära och någonting som är fördröjt. Och hur kan allt det här vara samtidigt sant, funderade vi på. Och den här veckan så tänker jag att vi ska prata om mitt rike är inte av denna världen, säger Jesus. I det land som vi lever i, precis som säkert i alla länder, så är det ju ett ständigt fokus på den politiska arenan. På det som pågår där. Och även som kristna så följer vi med i det här och har våra olika åsikter och våra olika sympatier. Och vi kan också lägga märke till en del trender som vi kan uppleva och känna i förhållande till vad som pågår politiskt. Och en sak som jag alltid tänker på varje gång det är val i Sverige, och det är förmodligen samma sak överallt, är att jag tycker att det känns som att de här processerna blir smutsigare och galnare för varje gång som vi gör den här karusellen på något sätt. En annan trend som vi kan se är ju att nationalismen vinner mark överallt. Också i Sverige och också bland kristna väljare. Under förra årets valrörelse så i vissa kristna sammanhang så gav man också valet någon slags avgörande apokalyptisk betydelse. Alltså Sveriges framtid hänger på hur det går i valet 2018. Det här är ju ännu mer påtagligt i ett land som USA till exempel. Och vi ser att de här politiska samtalen som pågår hela tiden också är fyllda av så enormt mycket förakt och respektlöshet och lögn och rädsla åt alla håll. Inte minst om man tar del av dem på sociala medier. Och då kan man ju fundera på hur ska vi som kristna förhålla oss till allt det här? Ska vi sugas in i den här cirkusen utan vidare? Har Bibeln något att säga om politik och om nationalism? Det tänker jag att vi ska titta på tillsammans idag. Och det kommer säkert utmana oss en del. Så ta på er tänkarhattarna och öppna era hjärtan. Men det här är också ett jättebra tillfälle att undervisa om Guds rike. För Guds rike är ju det rike som du och jag tillhör. Som du och jag representerar som efterföljare till Jesus. När vi beslutar oss för att följa Jesus så tar han ju oss på något sätt ur den här världen. Och sänder oss tillbaka till den som ambassadörer för hans rike i samma ögonblick. Och Guds rike står ju i ett motsatsförhållande till alla den här världens riken i någon mening. Guds rike är ju radikalt och djupgående annorlunda och kolliderar på väldigt många sätt med alla andra riken. Ett av de mest utmärkande dragen för Guds rike är ju att det överskrider alla mänskliga barriärer och gränser som vi så ofta sätter upp mellan oss och som splittrar oss som människor. Alla gränser mellan ras och kön och klass och politik och ideologi och nationell tillhörighet, allt det här överskrids av Guds rike. Murarna rivs och Jesus säger vi är alla ett i honom. Vad är då ett rike? Jo, ett rike är ju ett område. En domän eller en region av något slag som styrs av en regent, en kung eller en president eller motsvarande. I vårt fall så kallas han för statsminister eller hon. Den som ytterst sett regerar i ett rike har ju också auktoritet över det området. Makt att styra och regera. Och någonting som vi sa förra veckan är ju att Guds rike är ju inget geografiskt område utan där Gud regerar, där är Guds rike. När vi överlåter våra liv till Gud så kommer vi in under hans styre. In i det rike där Gud regerar, där hans vilja sker. Som Guds rikes människor så har vi ju kapitulerat för hans makt och för hans auktoritet och ställt våra liv i hans viljas tjänst. Den här världens riken är ju då istället ett rike över vilken någon annan än Gud regerar. I Guds rike regerar Gud. I andra riken regerar någon annan än Gud. Och att regera handlar om vem har mest makt och auktoritet och inflytande över ett givet område. Och det här är någonting som går tillbaka ända till början. Till den första berättelsen i första Mosebok när Gud skapar människan. Då ger han oss en domän över vilka han vill att vi ska vara herrar. Och den här domänen är jorden och djurriket. Ni får ansvar för det här, säger Gud till människan. Uppfyll jorden, lägg den under er och råd över alla djur. Över det området så fick vi till uppgift att råda och regera tillsammans med Gud. Vilket innebär att ta hand om och förvalta skapelsen på ett sätt så att vi reflekterar vem Gud är. Det är människans första kallelse och uppgift och domän att råda över. Och den har aldrig upphört. Men lägg märke till en sak. I den här berättelsen så ger Gud aldrig oss uppgift att råda över varandra. Gud sätter oss inte att råda över varandra. Han sätter oss att råda över jorden och över djuren, men inte över varandra. Och anledningen till det är ju att vi är skapade var och en till Guds avbild. Vi reflekterar honom, vi råder som honom och med honom. Men Guds tanke från början var att han är den enda som råder över oss. Han är Gud över hela kosmos och han delegerade en del av sin auktoritet till att råda över skapelsen till sin avbild, nämligen oss. Men det är bara hans uppgift att råda över människan. Och det ser vi sen också i berättelsen om Israel. När Gud utväljer ett helt folk och formar dem så vill han inte att de ska ha någon kung. Han säger, jag ska styra över er och vara er kung. För han vill visa för hela världen det som var hans tanke från början. Att hans folk står endast under hans goda, kärleksfulla styre och inte under någon människas. Så han förbjuder dem att ha en kung. Och det funkar ju ett par hundra år. Inte klockrent, men ändå. De hankade sig fram. Och sen kommer de till en punkt när Israels folk börjar känna sig väldigt otrygga och osäkra. Och begär att få en kung. De tyckte att det var väldigt svårt att sätta sin tilltro och allt sitt hopp till en osynlig kung. Så folket går till Samuel som var den sista stora profeten och domaren i Israel. Och som var den kanal genom vilket Gud ledde sitt folk. Och så säger de så här. Du är gammal, sa de till honom. Det är inga krusiduller där inte. Utan inga smicker, ingenting sånt här för att få sin vilja igenom. Utan rakt på sak. Du är gammal, Samuel. Och dina söner följer inte i dina spår. Ge oss en kung som kan styra och döma oss. Det har ju alla andra folk. Samuel ogillade att de ville få en kung över sig. Han bad till Herren och Herren svarade. Låt folket få sin vilja fram. Det är ju inte dig de förkastar utan mig. De vill inte att jag ska vara deras kung, säger han. Det är inte mig de förkastar, eller dig de har förkastat, utan det är mig, säger Gud. De skulle vara annorlunda än alla andra folk, men de blir osäkra och vill bli som alla andra folk ändå. Och det är intressant att Gud låter dem få som de vill. Han ger dem en chans till i och för sig. Lite senare i samma kapitel så skickar han tillbaka Samuel för att berätta. Ja, men det här är vad som kommer hända om ni får en mänsklig kung att regera över er. Det kommer bli mycket värre då än vad det är nu. Men då svarar folket så här. De vägrar lyssna till Samuel och säger nej, ropar de. Vi vill ha en kung så att vi blir som alla andra folk. En kung som skipar rätt åt oss och som går i spetsen för oss och utkämpar våra strider. Ser ni vad det är som driver fram det här behovet av en mänsklig kung? Det är rädsla och osäkerhet som driver fram det här. De försöker följa en osynlig gud, men de är omgiven av arméer. Mäktiga arméer från alla olika folkslag som fanns runt omkring dem. Och som i allra högsta grad är synliga. Och ur den rädslan så säger man, vi behöver en synlig kung. Som kan kriga för oss, som kan leda oss ut i striden. Men genom att kräva en mänsklig kung så förkastar de Gud själv som kung. Genom att sätta sin tilltro till en mänsklig regent så förkastar de Gud som regent. Precis som Gud säger till Samuel. De förkastar inte dig utan mig. Den process som leder oss människor till att sätta vår yttersta tilltro till ett mänskligt styre är alltså samma som att inte sätta vår tilltro till Guds styre. Är ni med? Vad får det för konsekvenser? Jo, det får oerhört radikala konsekvenser. Om vi förstår vad som pågår i den här berättelsen så är det någonting som kan fullständigt kullkastar vår världsbild. Och som kommer utmana rejält hur vi ser på världen, hur vi ser på samhället, hur vi ser på världsliga regeringar. Och kanske också kommer det kännas rätt jobbigt för en del av oss. Men håll ett öppet sinne och följ med genom det här hela vägen. För jag tror att det här är vad Guds ord säger. Texten om Israels folk lär oss ju att om vi sätter våran tilltro till mänskligt styre så är det samma sak som att förkasta Guds styre. Och Jesus betonar ju också det när han säger ingen kan tjäna två herrar. Antingen sätter vi vårt hopp till och hittar våran trygghet hos Gud. Eller så sätter vi vårt hopp till något slags mänskligt styre. Men vi kan inte göra både och. Att välja den ena är att förkasta den andra. Och alla världsliga mänskliga regeringar där människor styr över varandra förutsätter ju ett förkastande av Gud som kung. Alla system, vilken form de än har för att styra över andra som existerar i våran värld är egentligen ytterst sett grundade i ett uppror mot Gud som kung. Och att sätta sin trygghet och sitt hopp till något annat än honom. Hur välfungerande och gott ett system kan vara, för det är det ibland, så är det ändå förankrat i en misstro mot att Gud skulle vara våran kung. Hur ser det ut när Gud regerar? Ja, det var vi också inne på förra veckan. Den fullständiga uppenbarelsen av hur det ser ut när Gud regerar är ju Jesus. Jesus är den vandrande illustrationen av Guds rike där Guds vilja sker fullt ut. Och i Jesus så ser vi ju att där Gud regerar så älskar man människor oreserverat och urskiljningslöst. Det finns inga villkor för Guds kärlek utan den älskar villkorslöst och väljer inte ut vissa att älska och andra som den inte älskar. Så där Gud regerar, där hittar vi människor som älskar på det sättet. Och som till och med lär sig att älska sina fiender. Och som vägrar svara med våld och ondska oavsett vad man möter. Där Gud regerar, där älskas och behandlas alla lika. Ingen förtrycks och ingen härskar över någon annan. Och Jesus förklarar ju också det tydligt för sina lärjungar i Matteus 20 till exempel. När han säger så här. Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andra tjänare. Den som vill vara den första bland er ska vara de andra slav. Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så är det inte bland er, säger han. Som Guds rikes människor skapade till Guds avbild så försöker vi efterlikna Jesus. Och därför tjänar vi andra istället för att härska över andra. Men i den här världens riken där människor styr över andra så ser det ju aldrig ut som Jesus, eller hur? Utan överallt där människor styr så utvecklas utan undantag alltid en vi och dem mentalitet. Där vissa grupper av människor behandlas annorlunda och förtrycks. Och när människor älskar så är det aldrig villkorslöst. Utan man älskar dem som är på samma sida och hatar dem som är emot den. Man älskar inte sina fiender utan man dödar dem. Och svarar med våld och ondska när det tjänar ens syften. Och man strävar konstant efter att härska och styra över andra. Kännetecknet på alla den här världens riken är ju att det är en ständig kamp om vem som får styra över vem. Och det har varit så ända sedan människan föll i synd. Så i den här världens system för att styra så ser det aldrig ut som Jesus. Det finns inget världsligt rike som har etablerats och upprätthållits annat än genom våld, fiendskap, förtryck, lögn. Det är vad som kännetecknar alla den här världens riken utan undantag, inklusive Sverige. Men vad betyder det? Är inte Sverige en kristen nation? Vi säger ju det ibland. Och det är ju sant på ett sätt att Sverige under lång tid har präglats av kristna värderingar. Och i det arvet så finns det en hel massa saker som har varit gott. Men vi behöver också förstå att det enda sättet som Sverige har varit ett kristet land på är ju också genom tvång och förtryck. Sverige blev ju kristet för att Gustav Vasa bestämde att alla skulle bekänna sig till den lutherska tron. Och den som vägrade bekänna sig till den lutherska tron avrättades, som man började med alla katoliker. Sverige förblev kristet genom att det var olagligt att tro något annat. Och människor flydde vårt lands religiösa förtryck på samma sätt som man idag flyr från muslimska länder. Det var ju det som utvandringen till USA till stor del handlade om. Den kristna kyrkans förtryck av folket. När Sverige var som mest kristet så brände man kvinnor på bål som förmodligen ofta var oskyldigt anklagade för att vara häxor. Det kristna landet Sverige bär alla kännetecken på att vara ett rike av den här världen. Längtar du tillbaka till ett Sverige som är kristet av tvång? Är det ens möjligt att vara det? Det var ju precis det som Gud inte valde från början när han gav människan en fri vilja och sa: du är fri att inte välja mig. Hur kristet är det att tvinga människor att tro? Enligt skriften är det ju inte ens möjligt för en nation att vara kristen. Det kan ju bara enskilda människor vara. Att leva i en relation till Jesus och följa honom och sätta sin tilltro till honom, det är ju bara möjligt för människor. Ett land kan ju inte göra det. Tror vi dessutom att någon fick en personlig relation till Jesus för att Gustav Vasa bestämde att Sverige skulle vara kristet? I så fall så behöver vi radikalt ändra vår syn på frälsning. Vi är ju dessutom en del av en rörelse av frikyrka och baptism som gjorde uppror mot precis det här. Enhetssamhället som bygger på tvång. Därför blir det väldigt märkligt när vi ibland höjer våran röst och strävar efter att behålla saker som bygger på den tanken. Guds rike växer alltid underifrån. Aldrig ovanifrån. Människor kommer inte dras till Jesus för att vi stiftar lagar om det som sen måste upprätthållas genom att de efterföljs av straff. Utan människor dras till Jesus för att vi vittnar om honom och lever våra liv på ett sätt som visar vem som styr våra liv. Och då kan det ju hända att människor kommer till tro i sån omfattning i ett land att det genomsyrar ett helt samhälle. Eller ett helt land. Och det syns då säkerligen i samhället och i de värderingar som präglar det samhället. Men när det är på riktigt, då växer det underifrån. Jag förstår att de här sakerna provocerar oss. Jag tror att vi alla bär på massa sådana här tankegods. Jag säger inte att vi inte får älska Sverige. Jag säger inte att vi inte ska be för och tacka för vårt land. Det får och det ska vi. Och som svenskar har vi ett särskilt andligt ansvar för Sverige förstås. Men vi måste göra det utifrån en biblisk förståelse av vad Sverige är. Och spänn fast er nu, för nu blir det värre. Mycket värre. Det är inte bara så att ingen nation i världen kan vara kristen. Utan det är också så att överallt där människor styr över varandra så kliver vi inte bara in under det mänskliga styret som inte Gud har tänkt. Utan vi kliver också in under en domän som styrs av Guds ärkefiende, nämligen Satan. När Jesus frestas av djävulen i öknen så tas han med till ett högt berg. Där Satan visar Jesus alla den här världens riken och så säger han: allt det här ska bli ditt om du faller ner och tillber mig. Vi hittar det i Lukas 4 till exempel. I ett ögonblick fick han se alla riken i världen och djävulen säger till honom: jag ska ge dig all denna makt och härlighet till den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig ska detta bli ditt. Jesus svarade: det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe, endast honom ska du dyrka. Satan gör ju här anspråk på att äga alla riken i den här världen och att han kan ge det till vem han vill. Jesus avvisar ju det här erbjudandet om politisk världslig makt och bemöter den här frestelsen på samma sätt som de andra som finns i samma stycke genom Guds ord och övervinner frestelsen. Så småningom så avvisar Jesus också den här politiska makten när hans omgivning försöker tvinga honom på den. Och det är intressant att han gör det konsekvent, avvisar den politiska världsliga makten som så många kristna strävar efter att få tag i. Men sen kan vi också lägga märke till att Jesus säger inte emot djävulen. Han ifrågasätter inte alls ifall det här verkligen tillhör honom eller är hans att lova bort. Och här står det ju att han är den som ytterst sett styr alla den här världens riken. Det kanske låter rätt extremt. Om du inte har tänkt så här innan så förstår jag att det här låter konstigt. Men det är inte bara i den här texten som vi hittar det. Utan här kommer ett axplock ur Nya testamentet. Han beskrivs som denna världens härskare. Som denna världens gud och fursten över luftens rike. Det står att hela världen är i den ondes våld. Han är förgöraren som förför nationerna. Om hela världen är i den ondes våld och alla nationer förförs av honom, så är det ju inte så konstigt att alla nationer och regeringar har de här destruktiva, våldsamma tendenserna som de har. All strävan efter mänsklig makt går ut på att tvinga på andra din vilja. För att din vilja och dina åsikter och dina idéer och din moral är överlägsen alla andras, och därför borde du få bestämma. Det är det som utgör kärnan i alla mänskliga system i alla världens riken, inklusive vårt. Och Nya testamentet säger att bakom detta maktspel så sitter djävulen och drar i trådarna. Det låter ju som en gigantisk, oerhört svårsmält konspirationsteori på något sätt, men det är vad Bibeln säger. Det betyder ju inte att vissa regeringar och system inte är bättre än andra. Självklart finns det mer humana, medmänskliga regeringar än andra som ibland försöker använda sin makt för att göra gott. Och det ska vi be för. Och det betyder inte att varje världslig regering är demonisk. Absolut inte. Men det betyder att enligt Bibeln så anstränger sig djävulen hårt för att utöva sitt inflytande på den här arenan. Så vi borde inte bli förvånade när makthavare uppträder omoraliskt. Eller lögnaktigt eller förtryckande. Eller när de styrande fattar fullständigt absurda, inhumana beslut. Vi borde snarare bli förvånade när det är tvärtom. Det finns en massa konsekvenser som vi skulle kunna prata om att det här får. Vi hinner inte med allting idag, tänker jag. Utan jag ska nämna ett par som jag tänker är de viktigaste. Och det första är det här. Eftersom vi tillhör ett annat rike med en annan herre, så borde vi se oss själva som gäster och främlingar här, säger Nya testamentet. Ditt medborgarskap är i himlen, inte främst i vilken nation du råkade födas. Vi är ambassadörer för Guds rike, vi är sända till den här världen, men den är inte vårt hem. Men betyder allt det här att vi som kristna inte kan engagera oss politiskt? Nej, det betyder det inte. Vi behövs på den politiska arenan lika väl som på alla andra arenor. Och det betyder heller inte att vi ska se det omgivande samhället eller enskilda politiker som ont eller onda. Absolut inte. Men vi behöver veta vilka premisser som världslig makt bygger på. Och om du och jag ska kunna vara ambassadörer för ett annat rike, så kan vi inte bli alltför upptagna och involverade i den här världens affärer. Utan vi måste förstå att vi befinner oss i främmande land. På ett uppdrag där Guds rikes, lojaliteten till Guds rike står över allt annat. En annan sak, en konsekvens av det här och det som vi har sagt, är att all form av nationalism är oförenligt med skriften. Och nationalismen växer runt om i världen i många olika nationer och tar sig uttryck i lite olika kristna varianter dessutom. Gud älskar det svenska folket, absolut. Men inte på bekostnad av något annat folk. Utan han river ju alla sådana murar. Han överskrider alla sådana gränser mellan människor. Och det är också våran kallelse som hans efterföljare att göra det. Vi kan aldrig motivera nationalism i någon form utifrån Bibeln, utan vi borde utmana den. Oavsett om det är amerikansk eller svensk eller israelisk nationalism eller någonting annat. Det finns en hel del rädsla och en hel del dålig teologi där ute. Och båda dessa leder godhjärtande, Jesusälskande människor in i en unken människosyn och in i nationalism. Båda de här frontalkrockar med Guds ord. Om du känner att du har låtit det dras med i det här, så är det dags att vända om. Inget av det ser ut som Jesus. Eller är det någonting som vi som kristna ska följa. Men framförallt, för oss som tillhör ett annat rike, så borde det minsta vi lär oss av det här vara att inte sätta våran tilltro, vårt hopp och vår trygghet i någon version av den här världens riken. Om vi vill ha Jesus som kung i våra liv, så betyder det att vi sätter all vår tro och allt vårt hopp till honom. Att vi lägger alla våra ägg i hans korg. Och det kan vi inte göra om vi samtidigt lägger några ägg i den korg som är Sveriges politiska system. Utan då förkastar vi Jesus som kung och yttersta auktoritet. Att tillhöra Guds rike betyder att du sätter allt ditt hopp till Jesus och bara till honom. Han ensam är källan till all din trygghet, all din kärlek, all din framtidstro, all din frid och allt ditt hopp. Sätter du allt ditt hopp till Jesus? Ett bra sätt att ta reda på det är att fundera på, känner jag någon slags rädsla eller oro över vart världen är på väg? Eller vart Sverige är på väg? Det är inte alltid så lätt att sätta sitt hopp till en osynlig Gud. Och då kan vi istället frestas att sätta vår trygghet och vårt hopp någon annanstans. I något världsligt styre som vi kan se. Men Bibeln säger att vårt hopp står inte till Sveriges regering. Oavsett vilka som ingår i den. Eller något annat världsligt styre. Sveriges framtid hänger inte ytterst på hur det går i några politiska val. Utan det hänger på Jesus. Hos honom finns vårt hopp. Och han avvisade konsekvent den världsliga politiska makten som en väg för Guds rike. Han är ju den enda som på riktigt bär världen i sin hand. Och han har lovat att en dag kommer han ställa allt det här till rätta. Sätt allt ditt hopp till det. Till det enda rike som består för evigt. Amen.